Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Och jag har smakat på Sverige. Och det smakar alldeles utmärkt. Och ända till helt fantastiskt. Jag smakade i en lagerbyggnad i Stockholm. Och ni ska få hänga med dit. Till detta lager som samlat mycket av svenskt förstklassigt mathantverk. För möjligheten för de svenska smakerna och produkterna att uppstå, växa och nå ut handlar till stor del om något så osexigt som logistik. Om att samla ihop och distribuera. Hur skaffar restauranger sina råvaror? De kan precis som vi handla direkt från producenter, från bondgård, jägare, fiskare, mejeri eller slaktare. Men vi gör ju inte det så ofta, och inte restaurangerna heller. Nästa steg är att köpa från en grossist, någon som köpt in från flera olika producenter och sen säljer vidare. Restauranggrossisterna motsvarar våra specialbutiker som osthandlare, fiskhandlare, frukt- och grönsakshandlare. Det mesta köper vi ju i vanliga livsmedelsbutiker som har lite av allt. Eller stora supermarkets som har det mesta man kan behöva, till och med husgeråd. Motsvarigheten till ICA Maxi finns också för restauranger. Stora grossister som har allt. Från råvaror till vin och sprit, kläder, skärbrädor och porslin. Ja, allt. De flesta restauranger köper från den sortens grossister. Precis som vi köper från livsmedelskedjorna. Så både konsumenter och restauranger får till största delen sina produkter från stora grossister. Men det finns en grupp matproducenter som har svårt att komma in i de här systemen. Och det är de små lokala producenterna. Uppfödare, odlare och mathantverkare. Det stora problemet har varit transporter. Om man bara levererar en eller ett par lådor åt gången så blir transportpriset väldigt högt. Under i princip hela 2000-talet har det snackats om lösningar. Kan småproducenterna på något sätt gå ihop om transporterna? Kan man samköra så att lastbilarna aldrig går tomma i någon riktning? Och det har också startats företag som fokuserat på varor från sin del av landet. Det här lagret som jag besöker ingår i Martin och Servera-gruppen som är Sveriges största restauranggrossist. Martin Servera ägs av Axel Jonsson AB, familjeföretaget som också är största ägare i Axfood som har Hemköp och Willys. I Martin Servera ingår också Sorundahallarna, grossist för frukt och grönt, kött, fisk och skaldjur. Och under Sorundas paraply hittar man också något som heter Smakriket.
Vi pratar ju inte lokalproducerat då, utan vi pratar ursprung och kvalitet. Vi talar om väldigt tydligt var råvaror och produkter kommer från.
Smakriket är en märkning, ett sigill för råvaror och produkter med ett tydligt ursprung. Det är råvaror som grönsaker, frukt, spannmål, baljväxter, kött, fisk och skaldjur. Och det är förädlade produkter, mathantverk på lokala råvaror. Eftersom Smakriket ingår i den största restauranggrossisten Martin Servera som levererar till hela landet så har man också tillgång till en nationell logistiklösning med kontakter med väldigt många restauranger. Det vill säga, småproducenterna kan nå längre än till den egna bygden. Mattias Dernelid är produktchef och affärsutvecklare på Smakriket.
Vi ser här svenska charkuterier från Värmland och Västerbotten och Gotland i huvudsak. Här har vi ju en bresaola.
Nötkött.
Lufttorkat. Vi har en enduja. Bredbar salami. Riktigt chilighet.
Men ställer ni kravet då att de här lokala mindre charkuterierna att de ska också göra på råvaror som kommer därifrån då? Eller?
Ja, det är det vi vill. Och för att man ska kunna smakriket märka det så måste man ha i det här fallet då gris från Sörmland, smaksättning från Sörmland, producerad i Sörmland.
Mattias Dernelid har själv en bakgrund i restaurangvärlden.
både jobbat som kock och drivit restauranger. Haft ett gästgiveri i Småland. Och det var väl där jag upptäckte den småskaliga producenten, kan man säga. Vi var väldigt kända där på gästgiveriet för potatisgratäng. Vi hittade en fantastisk potatisodlare, Axelssons i Åby. Och det väckte ju liksom nyfikenheten att kan det inte finnas fler bönder här i området då. Där fanns också en utegrisbonde. Och det var ju otroligt intressant. Det var ju ett helt annat kött. Det är ju en helt annan känsla såklart att veta exakt vart det kommer ifrån. Vad det är för ras eller vad det är för frö eller sort. Det är ju det som ger kocken den här extra skjutsen i köket. Att få ut det sista av smaken och också fundera på var kommer smakerna ifrån. Det är ju de tankarna som är det härliga.
Mycket av Mattias jobb handlar om att se till att producenter och kockar möts. Att skapa förutsättningar för att produkter ska utvecklas.
Vi har en lufttorkad korv, en lufttorkad skinka. Och de här två produkterna är av en helt ny grisras i Sverige som vi har skapat så att säga själva. Tillsammans med uppfödarna på Ekobolaget och Dahlbergs slakteri. Och här har vi korsat då den svenska linderödssvinet.
Som är den kvarvarande gammelgrisen, kan man säga.
Ja, precis. Med en modern produktionsras som heter Duroc. Man kanske behöver 14-16 månader på en linderödsgris för att du ska uppnå en marmorering och få ett kött som är härligt att äta. Och nu gör vi det då tack vare korsningen med Duroc på kanske 7 månader. Och det här är ju någonting som spanjorerna också gör. Deras ursprungsgris heter ju Iberico. Och Linderöd och Iberico är 2 av 4 ursprungliga grisraser som fortfarande då lever kvar i Europa.
Men då har de alltså en lite snabbare Iberico också, om man säger så.
En väldigt liten del av det som heter Iberico gris är ju Iberico Biota, det vill säga 100% Iberico. Och resten då är ju helt enkelt korsning med Duroc där också. Så att vi har helt enkelt gjort samma sak.
Rent praktiskt, vilka gjorde detta och hur startade det?
Vi är några stycken inom koncernen som har slagits hårt för att få fram en restaurangkvalitet på griskött. Att restaurangerna återigen ska kunna sätta upp gris på à la carte-menyn på kvällarna helt enkelt. Och det här är ju någonting som Björn Fransén har drivit väldigt starkt tillsammans med bland annat Stefan Eriksson som har varit med i tidigare avsnitt hos dig. Så har vi bestämt att vi helt enkelt ska ta fram en restauranggris. Och sen är det ju jag och två kollegor som har fått jobba hårt med det under i princip 15 års tid. Det tar ju oerhört lång tid att komma i mål till det här. Men nu är vi uppe i så att vi slaktar flera hundra grisar per år. Vi har en kontinuerlig produktion. Vi lufttorkar både bakben, framben och gör också kan säga, lufttorkade korvar då. Den är väldigt lätthanterad. Den är oerhört mör i och med att den i grund och botten är så marmorerad. Och sen har den ett fantastiskt fett som vi är otroligt stolta över. Och det var också en av de viktigaste bitarna som vi ville jobba fram i den här gris. Det här är ett riktigt bra fleromättat fett. Inget hårt fett överhuvudtaget. Och vi tittar ju på att göra samma sak på nötsidan då med fjällko, rödkulla och vi jobbar ju även stenhårt med SRB som vi ska se sen.
Svensk rödbrokig.
Hette den ju fram till 1928 och hela svenska befolkningen kommer ihåg att den heter svensk rödbrokig.
Ja, precis.
Ja, men efter 1928 så heter den ju svensk röd och vit boskap när namn sätter sig.
Efter att ha drivit gästgiveriet började Mattias Dernelid arbeta på Martin Olsson.
Som var en av de större restauranggrossisterna. Men det är också ett familjeföretag och det som är gemensamt för hela det här arbetet med de småskaliga producenterna är att det har varit familjeföretag som har utvecklat den här formen av logistik.
Ursprunget till Smakriket startade i Jämtland i ett projekt med EU-stödspengar. Ett samarbetsprojekt med de bästa restaurangerna och producenterna i Jämtland och Eldrimner som då var ett regionalt resurscenter.
Och då behövde man också en logistiker som flyttade då råvaror och produkter från producent till de här restaurangerna och några butiker.
Logistiken sköttes av Östersundsföretaget Servicegruppen som drevs av två bröder. Och det hela blev sedan en verksamhet som kallades Smakriket Jämtland.
Och jag var ju på Martin Olsson på den tiden och kände ju av konkurrensen. Helt plötsligt så började ju krogarna framförallt kanske i Åre och Östersund då helt plötsligt jobba med regionala produkter. Det var ju jätteintressant. Sen så kom det en ekonomisk kris vid 2008 och det gjorde att de här små familjegrossisterna hade svårt att klara sig. Så då kom både servicegruppen med Smakriket Jämtland in i Martin Olsson, men också ett företag i Nyköping som heter Konservkompaniet.
De hade ett liknande koncept med råvaror, produkter och producenter från Sörmland och Östergötland. Det hette Gårdsbutiken. Den ekonomiska krisen ledde alltså till att både Gårdsbutiken och Smakriket kom att hamna under restauranggrossisten Martin och servera.
2009, när jag fick ansvar för båda de här varumärkena, så slog vi ju så att säga ihop dem och hittade ju då en logistik över hela Sverige för de här råvarorna och produkterna. Och därav det moderna Smakriket Sverige, som det då kom att heta, skapades. Och det gjorde ju att vi hade en logistik där vi kunde hämta väldigt mycket småskaliga produkter ute i busken, om man så vill kalla det. Och leverera dem till, självklart vid den tiden, framförallt storstadsrestaurangerna. Men idag så är det ju spännande restauranger, allt från Ice Hotel till restaurangen på Udden i Skåne, som driver lika mycket den utvecklingen som storstadsrestaurangerna. Man kan väl säga att nyckeln har ju varit att vi har varit och levererat råvaror och produkter till restaurangen och haft då möjligheten att i närområdet plocka upp.
Bilen har gått ut med varor.
Ja, precis, och den har oftast då gått inom situationstecken tom hem. Där vi har möjlighet till den där typen av logistik så får vi en väldigt bra ekonomi. Externa transporter med de stora logistikföretagen kostar ju väldigt mycket pengar. Och det svåra är ju att få ihop så pass stora volymer att priset på transporten då inte överskuggar priset på själva produkten. Här handlar det ju också om att kunna titta på flera producenter som kanske är i samma område. Kan den ena producenten leverera till den andra när man åker förbi och vi hämtar upp på ett ställe, så skapar man ju också en gemensam rationalitet i logistiken och då sänker vi ju våra logistikkostnader. Vi ska ju också säga att vi förhandlar ju inte med våra Smakriket producenter. De får sätta vilka priser de vill. De blir ju också så att säga ansvariga för hur stor marknaden kan bli genom sin prissättning. Men de får alltid ta så mycket som de vill. Vi har också ett helt annat sätt att se på påslag när det kommer till Smakriket producenter. Att skulle vi sätta procentpåslag som vi använder på industriella produkter och råvaror, då skulle det bli hiskligt dyrt. Så att här får man ju jobba med kronpåslag på ett helt annat sätt. Och då är det ju jätteviktigt att man har en rationalitet i själva logistiken, så att inte det tar för stor del av kakan.
Här har vi plötsligt ost.
Mycket ost, eller hur? Svensk småskaligt producerad ost. Och här har ju vi jobbat med länge, i över 20 år. Vi har allting från en pecorino, kommer från Bresjö i Bergslagen.
Fårost helt enkelt.
Ja. En produkt som vi ser här från Sörbro gårdsmejeri som är en laktosfri färskost av ko. Och den här utgjorde större delen av desserten på Nobelmiddagen nu senast 2025. Vi måste låta alla småskaliga producenter få träna på att bli bra. Och i princip så är det tidsperspektiv på 10 år vi pratar för att det så att säga ska bli något. Men det tar åtminstone 3-5 år innan liksom man känner att oj, jag måste ju också ta ut en lön, jag måste kunna leva på det här, och då blir det mer allvar av det. Och då måste de få chansen att sälja under den tiden. Så våra kunder, våra restauranger är ju superduktiga på just att vara med på den här resan och förstå att ja, det är inte klart. Restaurangerna kommer i sin tur med jättemycket konstruktiv kritik och feedback. Och det gör ju att producenterna både växer och sen också att vilka typer av ostar de väljer att göra.
En fin restaurang idag behöver inte importera ostar för att ha en kanonostmeny.
Nej, verkligen inte. Från Jysch mejeri så har vi Sörmlands ädel som är SGB-märkt, särskild geografisk beteckning. Vi ser också nu att de har fått ett Grand Gold i Frankfurt. Vi har ett annat formjölksmejeri då, om vi fortsätter prata blåmögelostar, från Strömmens mejeri. Vi ser Bolchen Blå. En oerhört intensiv, smakrik ost, älskas av restaurangerna. Används säkerligen lika mycket i maten som hon serveras på en ostbricka. Vi har ju den osten med högst pris i Sverige, från Polcirkeln, Volerim. Här har man helt enkelt två olika föreningar. En förening som driver lantbruket, där man får 35 fjällkor. Sen har man en förening som då ystar ostarna. Och det här är ju då Gärda, deras hårdost. Långlagrad, oerhört intensiv och har ju en helt unik smak på grund av då fjällkomjölken. Vi har då rödbrokig. Vi pratade ju om rasen SRB. Vi säljer oerhört mycket kött av SRB till restaurangerna. Och i exceptionell råvara så är ju SRB får alltid höga poäng. Korsningar med SRB får också jättehöga poäng. Och antalet röda mjölkkor i Sverige minskar. Och vi vill hjälpa till och se till att det inte går så fort utför. Så förutom att vi säljer 135 ton kött så har vi också då gjort en ost tillsammans med Falköpings mejeri av 100% SRB-mjölk. Också ett långt projekt. Tar tid innan det så att säga bär frukt. Det här är ju den vanliga 15-månaderslagringen och du kommer få prova en 30-månaderslagring. Några av de första ostarna vi har fått som är 30 månader. Det är faktiskt ett flertal restauranger som vi har sett som serverar råbiff av SRB och river ju givetvis då rödbrokig ovanpå som topping. Det är precis dit vi vill komma, att det ska göra skillnad. Vi ska ta oss till det vi kallar gourmetrummet. Här har vi då en soja som är gjord på en svensk gammal hedlig ärta som heter Vreta. Och Fredrik håller till i Sälen. Fredrik Hedlund var tidigare med i Svenska kocklandslaget. Och han jobbar väl fortfarande, fuskar lite som man säger, som köksmästare och kock uppe i Sälen på Stora Valönser. Han lagade bland annat middag nu senast på Folk och Försvar. Vi ser här tre olika sojor. En fatlagrad, vi har standardsojan och vi har en kallrökt soja. Lite olika sorters miso. Den lätta, fragranta, blommiga, ljusa mison är en sak. Och den här svarta är ju ett under av dova russintoner, mörk choklad, lakris. Helt fantastisk.
Och jag ser att det står en fisksås där också.
Och det är en fisksås då på Kalix siklöja. Det vill säga världens minsta laxfisk som ger löjrom. Själva fisken har ju haft ett väldigt lågt värde. Och Fredrik och jag har jobbat väldigt länge. Ända sedan kocklandslagstiden då 2010. För då fanns det projektpengar på den tiden. Och Evert Brand som var projektledare för Svenska kocklandslaget då såg till att vi gjorde ett rejält jobb för att Svenska kocklandslaget använde ju löjrommen på den tiden men insåg att oj vad mycket fisk det är som inte tas om hand. Så vi hade ett projekt tillsammans så du kommer ju få smaka en ny produkt sen som då är Boquerons på Kalix siklöja och det är ju då helt enkelt två produkter som har kommit fram på grund av det jobbet för nu 15 år sedan.
Mattias Dernelid har haft ansvaret för Svenska kocklandslagets råvaror ända sedan 2008.
Då bestämde Christer Dahl som då ledde Svenska kocklandslaget att Sverige skulle bara jobba med svenska råvaror och produkter. Jag har också varit delaktig i råvarorna till årets kock och framförallt sen Stefan Eriksson då också tog över. Stefan och jag startade ju exceptionell råvara där tillsammans och jobbat länge med samma tankegångar. Och det är framförallt mina kollegor, då, till exempel Anna Sjögren som har jobbat jättemycket med Nobel. Till Nobelmiddagen så har vi ju haft många av smakrikesproducenter som har levererat. Och vi själva har ju väldigt svårt att kanske driva en produkt eller råvara eller så. Utan det är ju snarare våra kunder som driver utvecklingen av det här. Svensk gastronomi är ju fantastisk idag. Den är ju stor och stark och stolt liksom. Och här går man ju längst fram i ledet i världen för att utveckla råvaror och produkter. Så det är de som driver det här åt oss. Här har du smaken av Sverige. Och här är det till stor del den svenska skogen och den svenska naturen som förpackas på de här olika flaskorna och burkarna. Granskottsolja. Säljs till 14 länder i Europa och i världen. Och här är det framförallt Franzén-restaurangerna som driver exporten. Så det går stora volymer till både Dubai och Singapore. Det är ju då helt enkelt den svenska smaken.
Här finns också enskottsolja, björkolja, tallskottsolja.
Vi har ju någonting som är helt unikt. Och det är ju de svenska oliverna. Det här är helt enkelt plommonkart. Alltså omogna plommon. Storlek ja. Normal oliv.
Ser ju precis ut som en vanlig grön oliv.
Också fermenterad på precis samma sätt som riktiga oliver. Syrlig, väldigt svensk i smaken. Så man ska ju absolut inte jämföra den med oliv. Men den har ju samma syfte.
Och det här var ett fint maskros kapris.
Ja, precis. Fermenterade inlagda maskrosknoppar. Ramslöks kapris. bären som bildas efter blomning. Vi har lite kändisar då, så förutom granskottsoljan som har varit med och blivit uppläst i SVT under Nobelmiddagen vid två tillfällen, så har vi också kärsirapen som utgjorde huvudsmaken i desserten för, nu blir det väl kanske 2 år sedan.
Och jag får smaka.
En tallskottsolja.
Mm. Den är lite grön i färgen.
Mm. Mm.
Den är ju god till dessert. Som en liten olja som ligger vid en glass.
Absolut. Restaurangerna använder den faktiskt väldigt mycket till fisk. För att den har en ganska tydlig citruston.
Frisk.
Granskottsoljan.
Också frisk. Och det, alltså, i båda de två så finns det en sötma också.
Absolut. Nu kliver vi upp ett snäpp i smakintensitet till den svenska ärtsojan.
Och det är en ljus soja. God. Inte supersalt. Också ganska frisk.
Ja, väldigt lätt. Elegant. Vi sticker emellan då med en fisksås på Kalix siklöja.
Oj. Mm. Jag har nog bara varit i kontakt med fisksåser som är ganska, eller som är extremt storproducerade. Ja. För det här känns som att det är en helt annan kategori.
Väldigt mycket elegantare. Här har vi då en plommon ume. Fermenterade plommon, självklart svenska.
Väldigt, väldigt, väldigt gott. Det vill jag gärna ha ihop med en dessert eller någonting.
Ja. Samma eller liknande då produkt fast nu på rosenkvitten. Och vad är då rosenkvitten, frågar man sig. Numera kallad den svenska citronen. Tillhör ju då äppelsläktet, men
smakar definitivt mer citron eller åt citrushållet än äpple.
Här kommer vi nu till Hornuddens handelsträdgård som ligger utanför Strängnäs. Det här är då min gamla klassföreståndare på högstadiet i Katrineholm, Mats, som producerar. Otroligt intressant. Här är det fortfarande rosenkvitten, men nu gjord som vinäger.
Oh. Wow. Det är som skillnad på det här och det storskaligt producerade.
Det godaste vi då kan ha på glass, eftersom du tycker att du har smakat massa goda grejer till glass. Men nu kommer den stora stjärnan som också är det godaste du kan ha till en hårdost. Äppelbalsamico från Odensjö i Småland. Här har man fryst musten för att på så sätt koncentrera juicen.
Som ett gott dessertvin utan alkohol. Nej, det exakt. Behövs ingen alkohol.
Precis. Och den finns också som dessertvin, alkoholfritt. Och har serverats åtminstone de 2 senaste Nobelmiddagarna som alkoholfritt dessertvin. Fantastiskt.
Vi går till det professionella restaurangköket som finns i lokalerna för att smaka på olika delar av Sverige.
Det här är ju då osten som är gjord på 100% SRB-mjölk. Mjölk från svensk röd och vit boskap. Grynpipig hård ost. Det mest svenska bland ostar vi har. Och det här är ju ett traditionellt prästostrecept. Det här är en av de första ostarna som då är 30 månaders lagring på.
Mm. Här finns liksom sötma och sälta och alltihop och en liten styrka. En elegant ost.
Ja, vi är otroligt nöjda med den och Fartköpets mejeri ska all heder av det man har gjort. Men här har ju då rasen jättestor betydelse på slutresultatet. För jag tror att en 30 månaders prästost hade ju varit väldigt smulig. Mm. Och på det sättet upplevts som kanske lite torr och kanske till och med lite tråkig. I det här fallet så är det ju en smidighet.
Det är mer som en åt en cheddar till liksom.
Ja, men det är en bra beskrivning. Fantastiskt att vi kan få in smaken av de här blommande sommarängarna. Så det är 5 gårdar som levererar den här mjölken. Och alla 5 gårdarna har 90% röda kor i besättningen. Det är kravet för att få leverera. Den mjölkar ju kanske 1500 liter mindre än den svartvita. Och framförallt från vår synvinkel så handlar det ju om att restaurangerna tycker så mycket om köttet. Och ska vi ha något kött så måste vi också hitta sätt att hantera mjölken på. Och här är ju ytterligare ett samarbete. Vi har en charkuterist som vi har helt enkelt beställt en typ av lufttorkad korv. Och här handlar det ju om att börja titta på att ta hand om blod i slakterierna. Hur vi skulle kunna göra det. Då kan vi få status på en produkt med ganska mycket blod i. Och det är ju då lufttorkad korv med nötblod. Vi har ju tittat mycket på fransmännens sätt att göra lufttorkad korv. Lite större både fettbitar och köttbitar. Mer smak, mer restauranguttryck, inte så finmalt.
Den är mörk, ja, blodpuddingsmörk ska man säga. Ingen som helst blodsmak, men en väldigt god korvsmak.
umamin i eftersmaken är ju fantastisk. Det är ju enorma mängder blod som vi inte tar hand om idag från slakterin.
Här har du en liten torkad korv med lite mögel på utsidan.
Precis, vitmögel. Själva stilen kallas fouett. Och här har den ju då fått smak. Så här pratar vi ytterligare samarbete av restprodukten från Karl Johan oljeproduktionen. När du har dragit av den genomskinliga oljan så blir det en gråbrun massa kvar. Suverän att använda då i charkuterier.
Mm. Väldigt mild och inte en överväldigande Karl Johans smak.
Nej, utan den ligger där i bakgrunden och skjuter på. Mm. Men det här är ju någonting som är, här vet nästan ingen om. Nu är du en av de första utomstående som får prova det här. Och det här är far och dotter från Lysekil. De tar havsvatten från Gullmarsfjorden utanför Lysekil. Och processar då till svenskt havssalt.
Mm. Det var väldigt salt.
Det här är ytvattnet. För vi har under utvecklingsprocessen då provat allt från 30 meters djup till ytvatten. Och det skiljer jättemycket i intensitet. Så det här är ett väldigt elegant salt, ganska finstämt. Och tar du från 30 meters djup så får du en helt annan kraft. Och du känner att det finns mycket mer av ostronskal. Och kommer bara finnas hos Franzén-restauranger till att börja med. Längre fram mot sommaren sen så kommer det att dyka upp på fler restauranger.
Alltså när man provsmakar de här grejerna så blir jag ju imponerad av mångfalden och kvaliteten och ambitionen. Alltså, wow, vad det finns i Sverige.
Ja.
Jag tror inte det är så många av oss som går omkring är stolta, utan vi tycker att allt är bättre någon annanstans.
Precis. Och det handlar ju väldigt mycket om hela landets stolthet. Det är ju så helt enkelt att regeringarna och ledningarna i Spanien, Italien, Frankrike har ju lagt enorma summor på att marknadsföra sin matkultur via sina råvaror och produkter. Vi i Sverige, om vi vill producera mer, kommer ju också behöva gå den vägen. Vi måste få in mer resurser till den här typen av produktion, för att producenterna finns, råvaror finns, produkter finns, kanske inte i den volymen vi behöver, men de finns där. Så det handlar ju till stor del om att kunna skala upp det och bli, som du var inne på, stolta över de här råvarorna och produkterna och producenterna, människorna där bakom. Det är ju till syvende och sist det här med matkultur som vi behöver jobba på. Det är först nu vi börjar förstå vilken kraft det är i det här, och det beror ju mycket på att nu kommer turisterna också till Sverige. Just nu är det ett momentum där vi ska försöka använda den gastronomiska utvecklingen för att driva på både besöksnäringen och vår livsmedelsproduktion. För att de funkar faktiskt tillsammans. För att fortsätta fördjupa intresset hos framförallt de som kommer som besökare, så måste vi ha en större mångfald helt enkelt. Och då blir ju landskapen till exempel, som har en tradition, de kommer att bli viktiga. Då får vi ju kanske 25 olika uttryck i Sverige. Då kan man nörda ner sig och åka till olika landsdelar i Sverige.
Här har du en liten konserv.
Här har vi ju då det som var utsett till årets restaurangrätt alldeles nyligen, som då är Boquerons på Kalix siklöja. Och Boquerons är ju helt enkelt en syrningsprocess kan man säga. Där man då syrar med citron och vinäger. Och sen lägger in den i olja. Och vi har gjort samma sak, fast vår grundråvara är ju då Kalix siklöja, det vill säga siklöjan som ger löjrom.
Mm. Ja, men det förstår jag. Det här funkar ju.
Nej. Och det vi har gjort här är ju då att satsa väldigt mycket på smaken av en plats. Så här är det rosenkvitten som vi använder som en ganska stor del av syran. Det är svensk rapsolja och det är också 5% rybsolja från Pesula lantbruk uppe i Kukulaforsen som ligger ute med Torneälv. Och den färgen du ser, den gula färgen, så kommer från den lilla 5% av rybsolja. För att sätta en väldigt tydlig svensk prägel på.
Mattias Dernelid på Smakriket, ett sigill för råvaror och produkter med ett tydligt ursprung. Och kan man säga en grossist för svenska råvaror och mathantverk. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.